Ja, kan du berätta först lite om ditt kall? Hur kom du in på det här? Vad var det som fick dig en gång i världen att satsa på det här?
Jag växte upp utan kunskap om att det fanns något sånt här yrke som psykolog. Det hade jag ingen aning om. Det var ganska illiterat familjen. I bokhyllan fanns det en bok med guldperm för att den var så vacker. Däremot så använde jag psykologiska metoder för att hjälpa mig själv redan som barn. Så att när jag var rädd för mina mardrömmar så låg jag och tänkte ut hur jag skulle möta farorna i drömmen så att jag kunde våga somna. Och de metoder jag tog till, det tyckte jag ju att jag uppfann, men långt senare när jag då lärde mig olika psykologiska metoder så kallades det imaginativa metoder eller symboldrama, det vill säga man använder sin fantasi för att iscensätta olika sätt att hantera svåra situationer. Så mitt intresse har väl funnits ända sedan jag var barn. Sedan i gymnasiet så hade jag lätt för alla ämnen, men lättast hade jag för filosofi och psykologi. Och i jämförelse med mina klasskamrater förstod jag att de tyckte det var lite krångliga ämnen. Mm. Och då gjorde jag det bekvämt för mig, så jag tog den lätta vägen och tänkte, ja, men då ska jag nog läsa psykologi på universitetet. Så får jag se om jag blir psykolog eller om jag blir något annat. Men jag har väl alltid glädje av psykologi vad jag än kommer att syssla med. Mm. Jag hade inte ambitionen att bli psykolog, men under psykologstudierna som jag tog gott om tid för, höll på i 12 år, fick barn emellan och jobbade med på de praktikplatser som jag hade mitt i utbildningen, så gick det så pass bra och jag fick så mycket uppmuntran från omgivningen att fortsätta med det här, så då bestämde jag mig för att jag fullföljer hela utbildningen och blir psykolog. Mm. Sen gick jag hypnosutbildning parallellt med psykologutbildningen för att få lite mer psykoterapiutbildning, lite mer liksom hands on. Det var väldigt mycket teori. Och de sista 2 åren på psykologutbildningen, då var det ju psykodynamisk inriktad samtalsterapi som också var väldigt praktiskt inriktad.
Varför hypnos? Var det någonting i tidens anda? Eller var det, liksom,
det var en tillfällighet. Mitt på 70-talet så var det väldigt populärt att få välja vad man ville ha för kurser. Så en del av kurserna på psykologprogrammet fick vi välja själva vilka lärare vi ville bjuda in. Och då var det någon som föreslog att vi skulle bjuda in Alf Tunsäter som då var psykolog. Han blev sedermera läkare också i ämnet hypnos. Så vi gick 60 timmars introduktionskurs i hypnos på psykologprogrammet. Och då fick jag blodad tand och kände att det här passade mig utmärkt att jobba på det här viset.
De som lyssnar på det här programmet, de flesta har ju inga förkunskaper. De har inte läst några poäng i psykologi, en del kanske inte ens akademiker. Mm. Skulle du kunna förklara eller visa eller på något sätt så pedagogiskt det går utan att det blir liksom en 10 minuters föreläsning. Mm. Vad är det för någonting som du sysslar med?
Tänker du på hypnosen specifikt eller psykoterapi?
Tänker på hypnosen.
Ja, för hypnosen är ju ett hjälpmedel i ett psykoterapisammanhang, så att samtalet är det viktigaste. Mm. Och att jag lär känna min patient så väl så att jag vet vad jag håller på med. Så att jag anpassar hypnosen. Hypnosen är inte, i sådana här sammanhang så är det inte det du ser på tv när du ser underhållningshypnos. Nej. Utan det är lekfulla metoder att använda fantasi. Tänka i inre bilder. Eller för sådana som inte tycker att de kan tänka i bilder. Kanske i förnimmelser, känslor. Det kan vara att ett enkelt exempel, om någon säger varje gång som jag träffar den och den personen på jobbet så klappar hjärtat och det känns obehagligt och jag blir alldeles orolig, jag fattar inte varför. Då kan man hos mig till exempel blunda, slappna av, föreställa sig mötet med den personen och i ett avslappnat tillstånd spåra känslan bakåt i tiden och hitta vad är det här påminner om. Och det är sånt som kan vara svårt att komma åt i ett vanligt samtal, men i det här lite förändrade medvetande tillståndet som hypnos är, så kan man lättare komma i kontakt med orsaker till olika symptom. Mm. Och sedan själva behandlingsdelen då i hypnosen, det är ju att du kan bearbeta genom att experimentera och behandla situationen på lite olika sätt. Så det blir ett väldigt lekfullt arbetssätt. Mm. Det är klart, är det någonting traumatiskt om någon har råkat ut för en tortyr eller våldtäkt eller misshandel eller någonting och har blockerat sitt minne från vissa aspekter av det som är för jobbigt, då kommer ju detta jobbiga upp i terapin, men i skydd av att det här är en trygg relation. Och då är ju relationen oerhört viktig. Hypnosen i sig kan ju liksom inte trolla, utan relationen måste vara trygg om någonting ska hända.
Hur inleds det här? Är det liksom något mantra eller någon musik? Eller liksom hur?
Nej, jag använder min röst, så att jag inleder med att uppmana till avslappning på olika sätt. Hjälpa till med avslappning och sedan föreställa sig en fördjupning. Och den kan ske som en metafor. En metafor är ju liksom en liknelse. Att man tänker sig att man går ner för en trappa eller man åker hiss ner. Eller man sjunker på duschan här där man ligger. Eller av djupare avslappning, eller att jag räknar. Och då har jag lite lättare melodisk röst och samtidigt pratar jag lite långsammare och lite djupare. Och ja, det finns 1000 tekniker.
Kan man få ett kort prov hur det låter?
Nej, det kan man inte få.
Varför inte det?
Därför att lyssnarna kanske slappnar av då utan att de egentligen är i ett tillstånd där de ska göra det.
Okay.
Och då kan jag förföra lyssnare till att gå in i en lätt trans och så kan jag inte ta ansvar för vad som händer med dem då.
Okay.
Låter kanske drastiskt, men för säkerhets skull, man tar inga risker när man är seriös kliniker.
När vi talade på telefon då nämnde du en intressant sak om det här, vi pratade om det här med bortträngda minnen.
Ja.
Att, för det har ju ibland anförts som ett argument mot bortträngda minnen att de som överlevde förintelsen, att de ofta minns.
Ja.
Och då nämnde du det här att det uppstod liksom berättelser, för de hade varandra, de kunde prata med någon. Medan till exempel då ett barn som utsatt för sexuellt övergrepp, där finns det ingen berättelse.
Nej.
Och då blir det inget minne. Kan du liksom bara dra det en gång till, för det var ett intressant resonemang du hade där.
Ja, och om man utsätts för någonting som är outhärdligt, som absolut inte går att hantera för att det kränker integriteten så att hjärnan slår på ett överlevande som innebär bara att man fryser hela situationen, man finns inte, man existerar inte. Till exempel man kan gå ut ur kroppen, till och med så chockad kan man bli. Eller man är liksom inte närvarande, man kan inte tänka i situationen, man är bara livrädd. Om man inte strax efter en sådan händelse får möjlighet att berätta för någon, eller ja, det kan vara någons nu levande person, i stunden levande, eller en fantasifigur, eller Gud om man är troende. Alltså överhuvudtaget tänka i ord kring det som just hände. Om det inte ges möjlighet till det, då kan det bli ett så kallat fryst kroppsminne. Så att kroppen lagrar minnet, och det gör den i överlevnadssyfte, så att om man kommer i kontakt med någonting senare i livet som påminner om det här, så får man en varningsångest. Man får alltså förhöjd puls och allt det här som kroppen sätter igång med för att kunna fly, så att man inte hamnar i samma situation en gång till. Den sortens minne finns då, men den är inkapslad och väcks bara om man påminns om situationen. Och det enda man kanske medvetet kommer i kontakt med då, det är känslan av att man måste undvika, men man vet inte varför.
Mm. Har det hänt en gång under dina terapisessioner att någon patient har kommit i kontakt med ett sånt där bortträngt kroppsminne?
Ja, det är väldigt vanligt. Och i hypnos så kallar vi det affektbro. Då blir det så att då kanske personen kommer hit och säger det som jag nämnde lite här i början, att i vissa situationer så får jag förhöjd ångest och jag förstår inte varför. Och då i ett djupt avslappnat tillstånd så ber jag min patient erinra sig varje sinnesintryck i den där situationen som väcker ångesten, för att sedan spåra känslan bakåt till någon ursprungssituation. Och då i den trygghet som finns mellan oss så kan fler detaljer komma fram.
Mm.
Bit för bit. Ibland blir det som att lägga ett pussel. Det kommer en pusselbit i taget. Och det kan ta många behandlingstillfällen innan hela pusslet ligger på plats.
Mm. Om det då kan röra sig om ett sexuellt övergrepp. Jag antar att det har varit sådana fall också då.
Mm.
Hur vet man då att det rör sig om en verklig händelse. Och inte om någonting som så att säga kan vara nog så besvärande, men som inte är en faktisk händelse. Kan man,
ja.
Man har ju talat om falska
minnen. Ja, det har gjorts experimentella studier där man implementerar falska minnen och sedan berättar folk de här falska minnena som om det har hänt och tror att det har hänt. Och det har man tyvärr används som någon slags bevis för att människor kan tro att någonting har hänt och så har det inte hänt. Och därför kan man aldrig lita på människors berättelser. Hypnos exempelvis. Mm. Däremot så det finns en forskare som heter Sven-Åke Christiansen som har tittat lite närmare på det här. Att när man har varit utsatt för en riktigt skrämmande händelse, då lagras de centrala detaljerna, det som hjärnan uppfattar som hotbilden, de lagras i detalj. Och kan återupplevas då när man ska erinra sig vad var det egentligen som hände. Medvetet eller omedvetet så kan man återuppleva det med hjälp av olika metoder. Mm. Och min kliniska erfarenhet, alltså erfarenhet av att vara terapeut då, sedan 30 år tillbaka och många kollegor. Den skillnad jag har sett, det är att de som har en tendens att fabulera, alltså att hitta på, och kanske så att de tror sig själva, de berättar ganska flytande och nästan med någon slags lite spännande glimt i ögonen, som att det här är dramatiskt och de har inga svårigheter att berätta. Och då kan det vara påhittat eller åtminstone sammansatt av väldigt många olika situationer som låter som det är ett minne, och de berättar utan större svårighet. Medan de som återupplever en verklig svår händelse, de berättar med stor vånda och mycket svårt att hitta ord, och det är oftast kroppen som först reagerar och visar på en upplevelse som de först inte fattar själva riktigt, och det tar tid att sätta ord på och beskriva vad det är de egentligen upplever. Mm. Och ibland kan de berätta den ena pusselbiten efter den andra och jag ser hela bilden, men de själva förstår inte vad det är de ens säger, för de vill inte riktigt tro på det här. Det är väldigt mycket motstånd mot att erinra sig sånt.
Jag tänkte, det har ju varit en stor diskussion det här just med, ja, det kallas ibland för incestvågen på 90-talet. Det var väldigt många, anmälningen ökade drastiskt. Mm. Och det var en del som sedan fick resning och det var en del familjer som splittrades. Mm. Skulle du kunna prata lite om riskerna där? Mm.
Jag känner inte till någon sådan terapeut i Sverige som har förlett eller förfört sina patienter. Jo, i sådana här alternativterapier. Mm. Regressionsterapi kallas det, och så använder de hypnos för att gå tillbaka till tidigare liv och allt möjligt. De som jag kallar kvacksalvare och lekmän som inte har legitimation som psykoterapeuter eller psykologer, som kanske har själva gått i terapi och kommit i kontakt med att de har varit utsatt för något sexuellt övergrepp. Och det kan vara sant, men de har inte bearbetat det så klart så att de kan lämna det bakom sig, utan de drivs av något kall att de ska hjälpa likasinnade, och de letar efter sexuella övergrepp. Och till exempel att ha en hel lista med att om du har de här symptomen, då har vi anledning att misstänka att du varit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Och det är ju rena rama suggestionen, för då börjar ju patienten också tro att ja, så kanske det har varit. Mm. Och då finns det risk att man suggererar sig själv till att hitta på sådana händelser fast man tror på det.
Är det farligt?
Ja, man drar ju iväg åt ett håll som inte har med sanningen och terapeuten eller patientens eget inre att göra, utan det, man blandar ihop terapeutens ambitioner med patientens sanningar. Om patienten kände sig dessutom kanske trygg med den här terapeuten, finns ju väldigt många metoder att ingjuta hopp och trygghet och vara förförisk. Då har ju patienten en tilltro till allt terapeuten säger, och det blir som programmering och hjärntvätt, och det är farligt. Mm.
Och hur fungerar hypnosen då? Det blir som en förstärkande effekt, eller?
Ja, om man inte är seriös och vet vad man håller på med, så blir ju hypnosen förstärkande, ja. Och det är därför det är så jätteviktigt att man arbetar med hypnos inom ramen för ett vårdyrke där man kan hjälpa sina patienter med samma problematik som de kommer för även utan hypnos. Mm. För då vet man vad man håller på med. Mm. Mm. Då är ju hypnosen bara ett hjälp. Ja, ett redskap. Ja.
Jag var också med regression och sådana saker.
Vad menar du med regression?
Ja, att man ska gå tillbaka till bli den som man pratar med, en fyraåringsröst till exempel. Ja, och såna saker.
Alltså jag säger inte nu ska du prata med en fyraåringsröst. Men däremot kan jag säga att nu går vi tillbaka och letar efter en situation då du har upplevt den här känslan och den här känslan påverkade dig starkt. Vilken typ av sammanhang var det.
Mm.
Och då kommer ju sammanhanget från patienten själv. Det är inte så att jag säger, föreställ dig nu att du är hemma hos din mamma och pappa och att din pappa säger någonting som får dig att känna dig så här. Jag sitter ju inte och gissar.
Nej.
Eller spekulerar.
Du suggererar inte. Så
nej. Utan det som kommer, det kommer från patienten själv.
Mm. Just det.
Och då kan det dyka upp.
Mm.
Särskilt sådana patienter, människor som har... Jag säger människor, för det är inte alla som går i terapi som har den här försvarsmekanismen, att om man har varit utsatt för svåra saker i sitt liv och dissocierar, det vill säga det är som om man inte är där, då kan det bli så som det jag kallade inkapslat minne. Och då kan det vara en fyraåring som finns där inkapslad som vi når i hypnos. Det är ju en slags regression till den situationen. Och de personerna har det försvaret att då blir de som en fyraåring. Det är ingenting som jag efterfrågar, utan det dyker upp en fyraåring här i rummet. Och min uppgift är ju då att få personen, patienten, att med sitt vuxna jag ta hand om denna fyraåring.
Hur är det för dig när någon vuxen man eller kvinna plötsligt blir som en fyraåring?
Ja, i och med att jag har utbildning på att... känna igen och förstå och ha en liksom teoretisk karta kring vad det är som pågår, så blir jag ju inte förvirrad. Men har man inte utbildning i att förstå dissociation som försvar, så kan man bli så förvirrad så att man agerar som om det inte händer, man nonchalerar det.
Det här då med sexuella övergrepp, är det någonting som du... som ofta liksom ligger under symptom som patienter söker för, eller... är det någonting som har lite grann klingat av efter 90-talet, eller är det, vad skulle du säga?
Ja, det är precis som du säger, att å ena sidan så blev det okej att komma ihåg och minnas och våga erkänna, för det är ju så skamligt. Dels så blev det ju då en epidemi, så att många som inte hade varit utsatta för det, särskilt när man kanske är tonåren och vill bli populär och få en identitet, så kan man testa allt möjligt för att skapa lite sensation omkring sig själv. Och då är det ju det som är problemet, att man behöver bekräftelse, man behöver synas, höras, och så tar man till att man har varit utsatt för sexuellt övergrepp. Ungefär som det blir epidemi att man ska skära sig utan att det egentligen kanske ligger någonting bakom. Men det finns ju också de som behövde hjälp och som vågade äntligen berätta. Och de finns ju fortfarande. Och varför det är så svårt att berätta, det är ju att det är så skamligt. För de som har varit utsatta för sexuella övergrepp inom familjen eller av någon närstående, de tyckte ju ofta om den här närstående. Och det är ju väldigt skamligt att utlämna någon som man har älskat. Så det sitter oerhört långt inne att ta hjälp och erkänna vad som har hänt.
Mm.
Eller att det är ens eget fel, man tror att man kanske var för förförisk eller man borde sagt nej. Man kan aldrig begära att ett barn ska ta ansvar för att säga nej. Om en vuxen antyder att det här är helt okej, även om ingen får veta, så är det något mellan oss.
Mm. Jag tänker om en vuxen människa har en ganska bra relation till sina föräldrar.
Ja.
Och så går man i terapi och sen så får man ett minne av att man har blivit utsatt för ett övergrepp.
Mm.
Och så bryts kontakten kanske för alltid.
Mm.
Är det alltid bättre än att det här, att man inte skulle veta om det och man kunde fortsätta sin relation till föräldrarna?
Om man inte vet om det och kan fortsätta sin relation till föräldrarna och inte har några symptom, alltså man inte mår dåligt, då är inte jag människa att säga att det skulle vara något sämre alternativ. Då kanske man kan leva ganska bra. Men så brukar det inte se ut, utan det brukar bli så att om man har blivit så kränkt till kropp och själ som ett sexuellt övergrepp innebär, så kan man förneka det ett tag för familjefridens skull och kanske för att man har ett behov av att inte störa, att allting är frid och fröjd. Men förr eller senare så kommer symptomen fram, kanske när man träffar någon och ska ha sex och man känner att man kan inte lita på den partnern fast den är snäll egentligen och så vidare. Ja, alltså symptomen kommer, det förekommer att man inte får symptom på allvar förrän man är uppe i medelåldern. Och då först känner att det här tränger på och måste fram, för man mår så kass.
Skulle du kunna berätta någonting mer om just det här med det inkapslade minnet, hur det ställer till med olika symptom, hur du märker liksom att patienten har någonting där som inte kommer fram?
Ja, symptom kan vara exempelvis upprepade förförelsesituationer där Till exempel om det är kvinnor då, så verkar kvinnor ha två sätt att hantera sådana här bortträngda sexuella övergrepp. Det ena är att klä sig i säck och aska, så att säga, vara så oattraktiv som det bara går, så att man skyddar sig från att vara en sexuell varelse som kan väcka andras begär. Det andra är det som Freud kallade upprepningstvång, att det finns en behov av att iscensätta övergreppet, men i någon slags omedvetet hopp att den här gången så ska det inte hända. Och då kan man bli väldigt förförisk, och sen när det väl uppfattas förföriskt och mannen tror att han är inbjuden till sex, så backar man och vill inte och blir rädd, men känner att man klarar inte av att säga nej. Utan man är med på det och fattar inte riktigt varför. Man går in som i någon slags dimma och så njuter man inte av det. Men det minns man inte riktigt heller, för man vet inte vad det innebär att vara herre över sin egen kropp.
Du nämnde det här att när det kommer ett, någonting som du ser mer som ett tecken på att det är en verklig händelse, inte bara en fabulering. Ja. Då kommer det inte så här flödande, utan då kommer det väldigt ofta med vånda och ryck, så här fragmentariskt och sådär.
Men idag, liksom dofthallucinationer, ja.
Men i sådana, när det har varit sådana, har det även varit tillfällen då du också har kunnat få det bekräftat, liksom, så att du rent av har varit liksom vetenskapligt övertygad om att det var en verklig händelse?
Ja, det finns ju situationer där någon vuxen kvinna har kommit hem och berättat för sina föräldrar, och den som då har varit förövare har erkänt, men inte klart ut. Till exempel kunnat erkänna genom att säga att du förstår att i våran uppväxtfamilj och den kultur jag är uppvuxen, så fanns det ingenting som hette incest. Vi hade inte det ordet. Och då blir det som ett försvar för att det har hänt, men man var inte medveten om att det på något sätt skulle vara förbjudet. Utan att det har kommit ett direkt erkännande.